Sen tänker vi kanske att det inte är mer med det, utan så är det bara för oss allihop. Och utan åtskillnad när vi kommer in i himlen. Men det är inte helt rätt. Det blir underbart och välsignat, men det kommer att finnas skillnad där faktiskt. Tänk att Bibeln talar om det. Och vi talar lite om det. Bibeln talar faktiskt en hel del om det. När jag började läsa bibelställena, och det blev både väckande och allvarligt. Och så här läste vi ju. Ty vi måste, det här skriver Paulus till de troende i Korinth. Vi måste, allihop som lyssnar här, som är troende, födda på nytt, så finns det ingen sidogång förbi Kristi domstol. Utan vi måste, det är väldigt tydligt, alla, tydligare kan det inte bli, träda fram inför Kristi domstol. Ja, är vi redo för det? Nämligen för att var och en, alltså här går det inte att komma som en församling på en enda gång och träda fram inför Kristi domstol. Utan här är det som individer, inte hustru eller man står vid sidan ens, utan var och en. Där står vi inför Kristi domstol. För då får vi igen vad vi har gjort här i livet. Här i livet. Gott eller ont, ja. Ja. Och det här livet, det kan vi ju mycket snabbt få lämna. Jag lever ju den övertygelsen att skyn kan brista precis när som helst. Det är inte det ena eller det andra som måste ske. Det finns inget sådant uttryckt i Bibeln. Utan det enda står uttryckt är att det kommer att ske på ett överraskande sätt. En sån här fin dag som det har varit idag skulle det kunna innebära. När inte så många tänker på himlen och evigheten. Men det är det som vi behöver göra. Vi kan ju också avlida. Avsluta vårt jordeliv precis när som helst. Och när vi gör det så går det ju inte så att säga lägga till rätta någonting och komma tillbaka. Jag skulle vilja ha gjort det och det. Utan då är gjort helt enkelt. Så. Och det här är viktigt för oss, och jag tycker det är saligt och inspirerande budskap också faktiskt i all sin allvar. Och vi behöver förstå den här djupdimensionen, och vi måste få in den i människors liv och tänkande, det som är troende. För en del tänker jag, nu har jag lämnat mig till Gud. Det var ju bra, nu är det klart. Men man tänker inte hur viktigt det är att vi bygger vidare efter frälsningsupplevelsen. Vi behöver bygga vidare på detta. Och då så står det också hur man kan bygga här. Står det i första Korintherbrevet 3, 11 och 15. Där kom det upp, och så läser jag det här. För detta är kopplat till det första jag läste. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Det är frälsningen. Det är grunden. Utan den grunden så kan vi inte ens gå vidare och tänka på det övriga som jag vill beröra här. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar, eller med trä, hö och halm, så skall det visa sig vad var och en, där har vi det igen, var och en, har byggt den dagen inför Kristi domstol. Alltså, kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur var och ens verk är, ska elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld. Frälst som genom eld. Gå miste om lönen. Ja, det tror jag inte vi vill göra någonting. Det är ju alltid så när det är löningsdags så ser man fram emot detta. Och man vill ju inte gå miste om lönen det här på jorden. Men att få lön i himmelen, det är värt alla. Det går inte att jämföra, så det var ju dumt ens att försöka. Men den himmelska lönen slår ut alla jordiska löner, oavsett om det handlat om miljontals kronor, så förbleknar det. Och då så prövar elden det här. Och då är det ju frågan då om vad vi har byggt med här. Elden, består verket? Ja, här räknas det upp trä, hö, halm. Det brinner upp. Det finns det som är värdelöst som vi kan bygga våra kristna liv på faktiskt. Och det satsar vi ju väldigt mycket på. Som är värdelöst. Som inte har någon betydelse inför evigheten. Vi satsar väldigt mycket. Men vi behöver förstå att det här, det kommer inte att bestå, utan det vi satsar för himmelen är det som består. Och då står det här inte om trä, hö och halm, utan det står om det stod ju där om ja, var det guld, guld, silver och dyrbara stenar, står det. Ja, det består. Tack och lov. Amen. Det finns den som består inför evigheten. Och det är ju naturligtvis det som vi ska satsa på. För snart så kan vi få lämna det här jordelivet. Jag tror att det är mycket snart faktiskt. Och därför så har det här blivit allvarligt för mig. Och jag hoppas det blir allvarligt för er också. Men samtidigt att det får bli en sporre. Att få en väldig lön som består i all evighet. Och vi kan ju ha det väldigt bra. Det står ju om Mose. Vi talar ju här om på jorden att vi ser fram emot den 25:e då lönen kommer. Men Mose, han var uppfostrad i faraos palats. Det var ju en oerhörd rikedom, fint palats, god mat, fina kläder, allt det här. Han hade det jättebra där. Men så står det i Hebreerbrevet 11:26 att han valde bort det där. Ja, för han såg framåt profetiskt mot Kristi smälek. Och det var mer värt än Egyptens skatter, och de var inte få, det var ett rikt land på den tiden. Hur kunde han göra ett sådant val? Jo, det står, för han hade sin blick riktad på lönen. Det är verkligen ett ögonmärke som vi behöver ha. Lönen, hur ska det bli med den? Och då blir det andra så mycket mer oväsentligt om vi tänker på den himmelska lönen. Och där är det ju väldigt välsignat. Och där behöver vi ha Mose inriktning. Att vi har vår blick riktad på lönen. Oj, 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 så mycket det är som lockar i världen. Fina saker. Jag kan ju räkna upp prylar och saker och ting som attraheras våra ögon. Och Jakob talar väl om ögonens begärelse. Det måste vi se upp med. Och vi ser, vi frestas, att det är det vill jag ha. Och så satsar vi på det. Och det är sånt som brinner upp. Men har vi evighetsperspektivet, har detta som en bön, att vi har vår andliga blick riktad på lönen, då är det lättare att inte börja titta på den här världen. För det vet vi, det kommer att brinnas upp. Ja, då så är det underbart. För det kan bli en helt avgörande skillnad i evigheten, skulle jag vilja säga. Hur vi kommer att vara i evigheten. Och då har vi ett bibelställe här ifrån Gamla testamentet. Det är 12:e kapitlet, det kommer upp här. Och där så står det så här i andra och tredje versen. Det är många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. Där har vi himmel och helvete. Tänk evigt liv i himmel eller förakt och skam. Men i nästa vers står det så här. Det förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus. Och det som har fört många till rättfärdighet som stjärnor alltid och för evigt. Det är evighetsvärlden. Det kommer att bli tydligen en annan olika former av strålglans. Och det hoppas jag att vi vill stråla. Lysa som himlavalvens ljus. Och som stjärnor. Men det är inte säkert. För det finns kriterier för hur ljuskraften ska vara. Hur stark den kommer att vara. Ja, och alltid då är vi inne i den. Här står det ju det som har fört många till rättfärdighet. Hörrni, själavinnandet, föra människor till Jesus. Vi sjunger ju i en sång, ska det bli några stjärnor i kronan jag får. Vi behöver sjunga den sången igen, det var väldigt länge sedan vi sjöng den. Den sjöngs för när läsarna samlades. Och det blev en tankeställare. Ska det bli några stjärnor i kronan jag får? Eller ska det inte vara några stjärnor alls? Ja, så att föra in människor in i evigheten, det är någonting väldigt dyrbart. Det får evighetskonsekvenser för de som vi hjälper in i evigheten. Och det får evighetskonsekvenser för oss också. Ja, det är prio nummer ett som det heter idag. Det borde det väl vara. Förstår ni? Och jag känner att jag har ju fått bedja med alldeles för få. Men om jag skulle kunna få några stjärnor, få vinna några till, det skulle vara underbart. För det har betydelse för evigheten. Jag vill säga, jag har ju en gravsten hemma. Och på den så står det Daniel 12 och 3. Står det där. Den just som jag läste här. Nu. Och... Den har tillhört en av de största och mest benådade evangelister som har funnits i Sveriges land. Och nu är det länge sedan han dog, 1950. Han var alltså verksam på den första delen av 1900-talet. Och jag har nämnt om honom tidigare här, men för många är det ett okänt namn. Men han vann väldigt många för Gud. Och han, ja, jag ska faktiskt, jag tog här för er som inte känner till Agaton Eslöf, fast han var verksam mycket här i de här bygderna runt om här. Faktiskt, Vrånghult, Fastorp och där utanför Ekenässjön. Och Ekenässjön var han också, ja. Men jag har två biografier om han här. Och kavajprästen Gunnar Olén, Han var ju präst och han var där i kavaj precis som jag. Han var en väckelsepräst och han ville ju samarbeta med Eslof. För det var, de låg på samma linje. Och han kände ju då Agaton Eslof. Och han skriver bland annat så här, jag ska bara läsa några meningar här så ni förstår. Han var inte rädd för striden, står det här. Han var fullständigt orädd och det var därför som han vann så stora segrar. Och ibland brukar vi säga utan strid inga segrar. Med dristigt mod kastade han sig ut i arbetet för Guds rike. Fylld av en brinnande nitälskan för Guds sak. Han offrade hem, familjeliv, bekvämligheter och mycket annat för sin herre och mästare. Mer än en gång har jag gripen bevittnat hur helhjärtat han gav sig ut i sin själavinnargärning. Genom, givetvis hade han som alla andra sin mänskliga begränsning. Han hade inget brett register. Hans kunskaper var inte särskilt djupgående. Ej heller intresserade han sig för många andra ting. Kanske just därför. Han var så stor. Han intresserade sig inte för många andra ting. Men han var praktisk och händig i vad han tog sig för. Och så fanns det hos honom en märkligt koncentration kring det ena nödvändiga som inte kunde annat än imponera på människor som kom i närmare beröring med honom. För honom var själas frälsning det viktigaste av allt. Och det kände människor när de mötte honom. Han var på dem. Han frågade dem hur de hade med Gud. Det var detta som var hans ledstjärna. Och därför så fick han bedja med skaror, förstår ni. Det är ju sånt som vi har svårt att ta in. Men där fanns en eld. Han hade ju själv varit fångad i mörkrets grepp, alltså. I mörkrets makter. Men så kom det en resande predikant där till Estuna utanför Närtälje som befriade honom ifrån mörkrets makter. Han visste om ett förr och han visste om ett nu. Och det var så stor kontrast. Så därför ville han tala om det här för människorna. Och han satsade inte på bekvämlighet och familjeliv. Och det är därför som jag har gravstenen hemma. För det fanns inga anhöriga, inga efterkommande som kunde ta hand om hans grav. Och när jag kom dit en gång på Estuna kyrkogård, jag har varit en gång och tittat på gravstenen, så stod det att den skulle plockas bort om det inte anmäldes någon intresserad eller anhörig inom en viss tid. Så jag ringde ju dit till kyrkogårdsförvaltningen och fick ta hand om den gravstenen. Och nu finns den alltså hemma. Så det är därför som jag vet att det står så här på hans gravsten. Och en av evangelisterna som reste med Agaton Eslof, hans son blev evangelist. Och när han fick höra detta så kom han hem och ville se på den här gravstenen. För hans pappa hade brunnit tillsammans med Agaton Eslof och fått bära in en stor skörd. Och han slet ju ut sig, han skulle precis fylla 57 år gammal. Men jag bara kan ta ett exempel. Han kom till Råne i Norrland och det kanske inte var det lättaste fältet. Och han brukade ju ha seriemöten. Och han höll på att predika i 2 veckors tid. Och det hände inte mycket, knappast någonting. Och då så menade han att det är lika bra att åka härifrån. För här hände ju ingenting. Men då blev det fatt på läsarna. Då tog de sig iväg till baptistkapellet där och började bedja. Förstår ni? Och vände på alltihop så himmelen kom ner och Guds heliga ande. Och kavajprästen Olén han skriver att försiktigtvis, alltså det är lätt att överdriva, försiktigtvis var det 500 som blev frälsta. Ironiskt, det är inte så stor plats. 500, ni förstår att då skakades människor om, bygden skakades om. Och nöjesvärlden var ju rasande, för Jesus hade segrat. Och där stod de tomhänta medan himmelen bärgades på det här sättet. Och där ser vi vikten av förbön. Han fick församlingen att bedja. Ja, det finns en del som tror att väckelsen ska komma utan att församlingen beder. Då lever man i en fantasivärld. Utan bön blir det ingen väckelse. Vi behöver inse det. Sluta med att leva i en fantasivärld där du tror att väckelsen bara faller ner. Uppmuntra och mana på, du som är pastor, folket att komma till bönesamlingarna och bedja. Annars så kommer församlingar att utplånas. Vilken församlingstillväxt det var där 500 frälsta. Ja, och det var ju därför att han predikade ordet som det står. Han visste ju om mörkrets makter, men han visste om det liv som han hade fått. Han predikade himmel och helvete. Ja, och han predikade den enda vägen som bär till himmelen. Och han fick se resultat naturligtvis. Idag så talas det ju helt obibelenligt att ja, det kan finnas många vägar till himlen. Så dumt. Det är klart att en sån som predikar det har ju ingen framgång. Men Eslof predikade enda vägen, Jesus Kristus, ta emot honom. Det är ju ungefär som en försäljare skulle sälja en produkt, en viss märke då, kom och presentera detta men, och säger ja, men naturligtvis det finns ju andra märken som man kan använda och de är nog säkert lika bra. En sån försäljare, han får ju sparken direkt. Och det borde också de som predikar att det finns många vägar till himlen sluta med, till att börja med, och omvända sig. Det är klart att är man så velig som man predikar att det är många vägar. Ja, men då köper ju folk en buddha-staty och sätter i trädgården eller tar in i hemmen. Det finns ju lite överallt. Det behöver man inte ta något kors på eller uppge sig själv. Eller bara ha en fet gubbe. Han är ju så fet och ful. Om jag får säga det faktiskt. En vanlig död människa. Han är ju så rasandes ful. Ja, faktiskt. Så hur man kan släpa in det. Och han är ju så rasandes fet. Ja, i det här landet där det är smala idealet. Och ändå släpar man in det och har det hemmen. Ja, då har man ju tappat balansen. Och det är i så fall då en felaktig förkunnelse som ligger till grund för detta. Må Gud bevara oss från detta. Vi behöver sådana evangelister som Agaton Eslof. Alltså de ofrälsta kunde ju inte sitta hemma. För han var ju så oerhört rak och dråplig. Så att det var färgstark predikant. Jag kan ta ett citat bara så att ni får ett smakprov. Då sa han en gång så här. Har det någon gång varit högtid i helvetet? Det var den dagen man uppfann ölet, sa han. Ja. Alltså han var väldigt rak på sak. Och så här. Men han fick också se väldiga resultat. Ja, vi ska väl lämna Agaton Eslof här. Men det är så gott att plocka fram det här. Det har inspirerat mig när jag läser hans böcker, biografin och de böckerna han skrev själv. Och så kan jag också säga på gravstenen står det så här också. Förutom Daniel 12:3. Han trodde, därför talade han. konstigare än så var det faktiskt inte. Han trodde helt och fullt på det här och han predikade detta helt och fullt. Och det kände folk att det var övertygelse och tro och inget svammel det ena och det andra, utan det var detta. Och det ledde till frälsning. Käre Gud, hjälp oss. Säger jag. Vi behöver plocka fram ifrån väckelsehistorien så vi vaknar upp, vi som verkar för Herren nu. Jag läste om John Wesley. Ja. Metodismens grundare. Undrar vad han skulle sagt idag. Ja, vi har en söndagspredikan. Det är standard i Sverige. En predikan på söndagen. Han predikade 2-3 gånger på vardagarna. Och han predikade 5 gånger på söndagen. Och det var nog inte så korta predikningar som vi har. Det är skillnad. Ja. Och sedan så var han ju resepredikant. Ja, men då fanns det inga bilar utan då var det häst som gällde. Och hur otroligt det än låter så for han fram på hästen och red på hästen. I regel snarare över 1000 mil om året än under. 1000 mil på en hästrygg per år. Det finns väl många reseevangelister i sina fina bilar som tycker det är jobbigt att resa i bilen 1000 mil. Vi måste ha lite proportioner. Han fick sitta där och skaka på hästen. Ja. Ja, men han hade väl ingenting annat för sig, kanske du tänker. Ja, då ska vi ju tänka på han skrev böcker. Ja. Och då hade han ingen dator med rättskutavningsprogram och kunde flytta texterna hit och dit. Nej, så att jag bara tänker vi borde skämmas som skriver böcker idag om vi tycker att det är jobbigt. Han fick ta en penna, alltså en gåspenna var det väl, och doppa i bläck, skriva ord för ord, doppa igen, skriva, skriva för hand, skriva för hand. Ni förstår vilken tid det tog. Förutom då allt det här predikandet. Ja, ja, hur många böcker tror ni han gav ut? Eller skrev? 230, större eller mindre. Där står vi i skamvrån allihop. Och detta för hand. Och detta predikande. Ja, det är nyttigt för latmasken att höra. Verkligen. Och bekvämligheten. Va? Bortskämda, bekväma som vi är. Fruktansvärt. Men det, han startade en världsvid väckelse. Metodistkyrkan över hela världen. Blev en frukt av hans hängivna liv. Tack och lov. Ja. Ja, nu ska vi väl kanske inte ta fler från väckelsehistorien. Men vi behöver läsa väckelsehistorien. Vi behöver läsa om väckelserna. Då ser vi hur långt ifrån vi befinner oss kanske väckelse och väckelseförkunnelse idag. Den förkunnelsen skulle ju aldrig hållit måttet i de här sammanhangen. Aldrig. Men vi ser inga resultat heller. Ja, så är det. Och det är ju så också att den som arbetar får mycket lön. Det är ju en logisk ekvation. Och det är väl så att om man inte arbetar så kan man ju inte förvänta någon lön heller den 25. Men den som arbetar har legat i kan ju då se fram emot lönen. Ja, och vi är ju förvaltare också. Jesus talar ju om det här. Han talar ibland om 10 pund, men en gång så talar han om 1, 2 och 5 pund. Och han gav dem till människor efter sin förmåga, så det. Efter sin förmåga tilldelade han de här punden. Och det måste jag ju säga, att det finns de som har mindre förmåga. Och Gud kommer att vara barmhärtig då. Tänk på alla som är sjuka, som är sängliggande, som är handikappade, som inte kan gå ut med ett traktat. Det blir ett mindre pund, men man kan vara trogen i bönetjänsten. Men vi som är friska och har möjlighet att verka för Herren har kanske fått 5 pund. Och då är det frågan om hur vi förvaltar de punden. Eller om vi som han som fick 1 pund gräver ner det. Vi tycker inte det är så mycket. Jag kan inte göra så mycket. Jag kan ju inte stå i talarstolen. Nej, det är inte alla som ska göra det. Men har man fått 1 pund så ska man använda det oavsett vad man än gör. För det blir en redovisning, och naturligtvis så efter 5 pund så fordras det större, bättre redovisning än den som hade 1 pund. Ja, käre Gud, och här talar vi om pengar och pund alltså. Och det är också någonting som det handlar om när det gäller förvaltarskapet. Det är inte bara hur vi förvaltar vår tid, utan det är hur vi förvaltar våra pengar. Vad satsar vi våra pengar på? Ja, jag läste om Levi Petrus. När han dog så hade han efterlämnat 3000 kronor. Det var väl ungefär kanske vad som gick åt till begravningen på den tiden. Han gav bort sina pengar. Han satsade, byggde kök och predikade och startade det ena projektet efter det andra, förstår ni. Han bara predikade inte. Han bara inte talade, utan han levde också. Det var också ett exempel här ifrån Sveriges land. Ja, pengar har vi ju i olika grader, precis som 1, 2 och 5 pund. Och det här kan vi ju använda, ju mer vi använder pengarna, ju fler kan vi vinna för Gud. Och jag har 3 bibelställen till här som jag har noterat här. Och de är när Jesus undervisar i Lukas 16. Och där har jag plockat ut varannat 9, 11 och 13. För här står det i alla de versarna om mammon. Och det är ju pengar som är mammon. Och då står det så här i den första. Och jag säger er, alltså Jesus säger till sina lärjungar, till oss här. Skaffa er vänner med hjälp av den ohederlig mammon. Så att de tar emot er i de eviga boningarna när mammon har tagit slut. Tänk att man kan skaffa sig vänner med hjälp av mammon här. Ja, det är inte så svårt att föra över vad Jesus egentligen talar om. Utan det är ju att man kan offra medel som gör att människor blir frälsta. Och då kommer det stå där och ta emot oss. Tack vare dig så har jag kommit hit därför att du offrade medel. Till biblar, kyrkbyggen, ute på missionsfälten och traktat och allt det här. Alltså det här noteras ju i himmelen. Och då har vi ju det att se fram emot i de eviga hyddorna i himlen. Människor som vi aldrig får se här nere kan vi få möta där. Tack vare att mammon pengarna har förvandlat till människors frälsning. Ja, och det är ju väldigt bra då att satsa på missionen, för där sker det ju under. Där hela tiden bärgade. Vi har ju tagit upp idag till missionen i Tanzania, till kyrkbyggen där. Ja, för där står inte kyrkorna tomma. Där finns inte kyrkor att samlas i, och därför har de vänt sig till oss här med dessa kyrkor. De bränner tegel och bygger upp och sliter. Och så skickar de upp fotorna på när det är dags för att taklägga, och så skickar de en kalkyl. Då känns det väldigt roligt, måste jag ju säga, att få offra till dessa tak. När de har slitit fysiskt och gjort vad de har kunnat. Och att vi får då träda in och göra vad vi kan för att de ska få tag på kyrkorna. Och de kan inbjuda människor, de får samlas till Gud och de prisar Gud och de ber just för Sverige, tanzanianerna där. Och där i princip är det ju människor som blir frälsta varenda dag. Vi har ett väldigt stort område som vi betjänar med kyrkbyggen här. Och om inte vi gör det så blir det inte taklagda de här kyrkorna. Så att det här, det är ju bara en förmån. Gud älskar en glad givare. Ja, det är verkligen väldigt roligt att veta och få göra dessa människor glada på jorden. Och så kanske också att det bärgas många människor för himlen i de här kyrkorna som vi har varit med och bygga upp. Ja, skaffa er vänner. Tänk att man kan, många vill ju ha många vänner. Och här är det inte bara frågan om vänner, utan det är bröder och systrar som vi ska prisa Gud tillsammans med i all evighet. Ja, det är så det fungerar. Det är Jesu undervisning. Och sedan säger han i den 11:e versen där i Lukas 16. Om ni inte har varit trogna med den ohederliga mammon. Alltså, för det är ju mycket ohederligt, svarta pengar och elände med pengar som har förstört människor. Vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Alltså här talar vi inte om mammon utan om en annan rikedom. Den sanna rikedomen. Ja, och det är ju andlighet här. Vi önskar ju att tjäna Gud. Vi önskar att bli fyllda av den heliga ande, nådegåvorna, och bli rikt välsignade av Gud. Där ber vi Gud välsigna mig. Men om vi inte är trogna när det gäller pengar, varför skulle Gud slösa välsignelser på oss då? När vi inte ens kan vara trogna med det som finns i världen, hur ska vi då kunna förvalta det som är osynligt och som ligger på den andliga dimensionen och som tillhör den himmelska världen? När vi inte klarar av att förvalta det som är synligt och väldigt enkelt att ta upp en plånbok så här och förvalta det. Ja, än det andliga som ligger på ett mycket högre plan. Och här kan vi alltså få den sanna rikedomen. Det här ska ni inte uppleva som något jobbigt här på något sätt. Utan det här är ju förmånserbjudande från Jesus. Ja, här gäller det att hålla sig framme och vara med och offra och tjäna Gud och vinna människor. Tänk så lite vi vinner i Sverige. Men om vi satsar på missionen, det är som vi satsar på en aktie som ger väldig utdelning. Ni vet att det är olika på olika aktier. Men den här aktien, den är inte att jämföra med någon annan. Och vi ska naturligtvis offra här i Sverige, det behöver vi göra. Men om vi ska få stor aktieutdelning, för 1 000 kronor kanske vi vinner många ute i hela länderna. Men i Sverige så vinner vi kanske inte någonting på det, men utan bara en uppehållande verksamhet. Därför satsa på den himmelska aktien som ger en sådan våldsam utdelning, förstår ni. Där det är väckelse och där himlen nu håller på att befolkas. Därför att Guds ande är utgjuten över den här platsen. Och dessa färgade människor, kanske i Afrika eller vad som helst i Afrika, har ju lika dyrbar själ som vi svenskar. Även om vi inte ser likadan ut. Det är lika fruktansvärt för dem att gå förlorade som vi kan tänka på människor här i Sverige. Det blir lika underbart för dem att komma till himlen. Ja, det blir underbarare faktiskt. De kanske har bott i en liten hydda. Jag har ju varit i Indien och Afrika i de här hyddorna. Med jordgolv och annat. Och så bor vi som i palats. Och så kommer de till himlen och får se en gata utav guld. Det är klart att det blir ju en väldig skillnad. Det blir inte så stor skillnad för oss som har det så bra. Alltså det blir ju en glädjechock. Det blir det ju. Det är ju välsignat att få ge människor en chock utav glädje. Åh, vad härligt man är med dessa. Ja, och sedan då kan vi ju ta den 13:e versen här i samma sammanhang där Jesus talar om i Lukas 16:13. Och där talar han återigen om mammon. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller också håller han sig till den ene och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Det var inte jag som sa det, utan det var Jesus, vår frälsare. Det går inte att tjäna både Gud och mammon. Antingen kommer man att älska den ene mer än den andra. Och det är detta som är så farligt med rikedomen. Att man kan börja älska den. Man kan börja älska dessa pengar som man kan använda och leva upp. Och som bara har sitt eget jag i centrum. Man ger det till sig själv. Ja, det är ju faktiskt det vi gör med våra hem och allt vad vi köper på. Men det måste bli en balans, säger Jesus. Det går. Han kommer att hata den ena eller älska den andra. Alltså han älskar mindre betyder ju hata, det säger Jesus i ett annat sammanhang. Man kan älska Jesus mindre än man älskar mammon, pengar. Hur skulle vi kunna älska Jesus mindre? Annars hade vi ju varit på väg till helvetet. Det fruktansvärda lidande som han fick genomgå bara. Ja, hade han inte gjort det så hade vi inte suttit här. Vi hade aldrig kommit till himlen. Och så sitter vi och är bekväma inför missionsuppdraget och allt och att tjäna Jesus. Nej, det gäller att inte ha delad håg som Jakob varnar också för. Det är så vi kan tjäna Gud. En del har mer pengar, andra har mindre. Alla kan tjäna Gud på olika sätt. Man kan vara trogen i bönesamlingarna. Det noteras i himlen. Det har betydelse för evigheten om man möter upp i församlingarnas bönemöten. Och om man är sjuk och inte kan gå eller handikappad så ser Gud den trogna bönetjänsten i hemmet. Han lägger märke till detta. Och dessa timmar i bön, dag eller natt, det skrivs ju in. Ju mer man ber, så gör man ju tjänst inför Guds tron. Och ju mer man tjänar Gud på det sättet, så är det väl rimligt att tänka att det blir en större lön. Jag vill säga det till dig, du som inte kan göra så mycket, befinner dig i ett hem, du kanske inte ens kan gå till församlingens bönemöte. Medan andra som kan gå inte gör det. Det är ju ännu värre. Det är ju ännu större ansvar. Det är ju också frågan om en redovisning. Bönemötena ska vara lika besökta som de här samlingarna som är offentliga. Då har man fattat vad det handlar om. Att striden avgörs i andevärlden. Ja, inte genom bara hur vi sjunger och pratar, utan först måste vi vinna seger i andevärlden. Och då har vi seger på marken, som Churchill sa när det gällde flyget. Har vi seger i luften, har vi seger på marken. Och det är verkligen att överföra till bönevärlden och bedja. Har vi seger där, då kommer vi att se segern i mötena. Då kommer vi att se människor komma och bli frälsta. Vi behöver mobilisera i luftrummet här i bönen. Käre Gud, tack och lov. Käre Jesus, hjälp oss. Ja, så här är det kristna livet. Och en gång står det så ska vi alla få träda fram inför Kristi domstol. Och det gör vi som jag säger här, inte i klunga. Inte två och två, utan bara en, var och en. Och denna förvaltning har Jesus överlämnat till oss. Och vi får förvalta den. Och resultaten blir också därefter. Ja, jag tycker det är underbart att det finns mer än att bara komma till himlen. Det finns grader hur vi kan stråla och vara trogna. Och det står ju hur det kommer att välkomnas välgjort. Du gode och trogne tjänare. Det är ihopkopplat. Godheten och trogenheten. Troheten. Tänk att få höra detta. Ja, alltså det måste vara det mest underbara som kan ljuda i universum. Och jag rannsakar mig. Gud, tänk om man kunde få höra detta. Det är inte alls säkert. Men låt oss sträva efter detta. Tänk att Jesus står där framför oss på Kristi domstol. Kom fram och så säger han namnet. Väl gjort, du gode och trogna tjänare eller tjänarinna. Gå in i min Herres glädje. Ja, vi blir ju glada när vi får höra det, om vi får höra det. Det är inte så säkert. Gud förbarma dig över mig och oss alla. Då blir vi så fall glada och sen får gå in i Herrens glädje. Ja. Ja, och det här är ju så fint, för den här Herrens glädjen, den får man del av redan här på jorden. Om man är lydig, ja, då kommer det glädje i våra liv. För då känner vi Guds välbehag. Så är det med föräldrar som har lydiga barn. Så känner de kärleken och hur det strömmar till barnen. Ja. Och precis denna känsla kan vi få på det andliga området. Hur Guds kärlek strömmar till oss. Ja, det är bra att vi tar in de här evighetsperspektiven. Inte bara himmel och helvete, utan skillnaden också när det gäller att tjäna Gud. För det är det det handlar om. Och mycket, mycket snart så går vi in för Kristi domstol, det tror jag. Verkligen. Och då går det inte att rätta till någonting. Det går ju inte att återvända. Det går inte att säga ja, men jag hade ju planer på det och jag har planer på det. Det är så många som har tänkt att göra. Men det blir aldrig någonting mer än att man har tänkt att göra. Men det som man har gjort för Herren, det består i all evighet. Och du som inte är frälst kanske lyssnar här vid YouTube. Du har ett sånt fantastiskt liv och erbjudande. Ett liv som övergår allting annat i den här jorden, på den här jorden. Om du tar emot Jesus. Och sedan får du vara med och tjäna honom. Och det kommer att visas i evigheten. Det kommer att ge utslag, den högsta, som jag säger, aktieutdelning du någonsin kan sätta på. Det är annat nu när de varnar. Ekonomiska experter säger att det kommer en ekonomisk krasch. Då står man där med sitt elände, med mammon som blir värdelöst. Men den himmelska skatten, den består. Så satsa på de himmelska aktierna istället för något osäkert i denna värld. För allt tyder på att denna världen går nu mot sitt slut. Och därmed är det också slut med mammon och allt det här. Då är det bara de eviga värdena som består. Så ta emot Jesus, hör av dig här till Leif och telefonnumren. Och gör som den här skrev, som hade bett frälsningsbönen. Det finns ju på Vetlanda friförsamlings sida. Så får du komma och vara med, och vi får känna dig även om du inte bor här i Vetlanda. Så blir vi bröder och systrar och har fått nya syskon, förstår ni. Tänk vad roligt det är när det blir tillökning i familjen och man får nya syskon. Jag vet de som har flera så här så syskon, va. Ja, men det är ju detta det handlar om. Och detta är utmaningen för oss som Guds folk. Att vi kan mycket snart få bryta upp här. För det har samband med de här haveriet som är på väg
i världen. Och vi kommer i Sveriges land gå emot en vinter som vår generation aldrig har upplevt. Nej, det visar hur det skakas om i den här världen. Och i Europa skakas det om. Där kommer man att frysa. Och det kommer vi också kanske att få göra. Men bara det får leda till att vi knäpper våra händer och ber till himlens Gud om förlåtelse och omvänder oss. Så är allting värt det, för det har evighetsbetydelse. Låt oss knäppa våra händer. Var med du som inte är frälst. Och du som har levt ett slavigt liv, ett själviskt liv. Överlåt dig till Jesus. Kom till offeraltaret och elden ska falla över dig direkt när du lägger det på Guds offeraltare. Himmelske Fader, tack och lov att vi får verka i nådens stund. Tack för nådens dyrbara ögonblick. Tack för att ditt ord ännu en gång har gått ut. Vi vet inte om det blir fler eller hur många eller få tillfällen. Men Herre, jag ber att du ska stadfästa ditt ord. Stadfäste med eld och helig ande och överbevisning. Så det får bära frukt i all evighet. I Jesu namn anbefaller vi detta i dina händer. I Jesu dyrbara frälsares namn. Amen, amen, amen. Är det någon mer som vill leda oss i bön så har du tillfälle. Tacka Gud för att du är frälst. Prisa Gud att du får tjäna honom. Tacka Gud att du har en himmel och en lön att se fram emot. Även om du har det ont i kroppen och jobbigt på olika sätt. Prisa Herren, vi borde prisa Gud allihop. I Jesu namn, tack och lov. Tack käre Gud. Tack käre Gud, tack och lov för din nåd. Herre, tack för att vi får fröjdas. Fröjd i Herren är vår starkhet. Tack för att vi inte behöver vara svaga utan vi får fröjda oss i dig. Och då upplever vi styrka och kraft. Och vi behöver denna kraft i denna tid. I Jesu Kristi namn, låt kraften flöda fram i alla våra liv som sitter här. Och som har lyssnat ute på olika platser. Jag ber att kraften når fram där. Underbar är du, halleluja Herre. Du förmedlar kraften till lidande bröder och systrar. Käre Gud i himmelen, jag ber för detta. Tack Gud i Jesu namn. Och du vill Herre leda människor, bröder och systrar till överlåtelsealtare. Så du får uppleva glädjen i att tjäna dig. Prioritera ditt ord och bönen. I vetskap om att detta kommer att belönas. Halleluja. Tack och lov, vi böjer oss inför dig. Vi böjer oss inför dig i ödmjukhet och förkrosselse. Och bekänner att vi har förfelat mycket. Vi har försummat mycket. Vi har slarvat bort så mycket. Nu ber jag i Jesu namn om en upprättelse för din församling i Sveriges land. Och i Vetlanda och överallt på alla platser. Herre, du kan göra det om vi överlåter oss till dig och säger ja till dig. Och det vill vi göra nu. I Jesu namn. Amen. Alla Guds löften har fått sitt ja och amen i Kristus Jesus. Amen. Där har vi inseglet på att detta som vi har hört här ifrån Guds ord. Det har fått sitt amen. Det kan inte rubbas. Det kan inte förändras. Vi säger ja till Jesus. Vi säger ja och amen. Ska vi säga det i kör? Ja och amen Jesus. Ja och amen Jesus.